ADHD hos barn ökat snabbare i Finland än i Sverige. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Vilma Peltomäki. Och strax kan du höra vårt eftermiddagsprogram i P2, P6 och i Sveriges Radio Play.
Passande nog så svänger precis några av de sista lastbilsflaken förbi här på Kungsholmstorg. Vi har ju sänt härifrån sig klockan 10. Anna Whitlocks gymnasium har firat för fullt på själva torget. Det har varit avspärrat, det har varit DJs, det har varit musik. Och sen har de lastats på lastbilsflakar och nu glider de iväg. Vad jag tror är sista gänget härifrån. Sen är det ju dags för Kungsholmens gymnasium alldeles strax. Då kör de igång bara ett stenkast härifrån. Kul att ni har hängt med oss under den här sändningen. Vi hörs snart igen. Fram till dess, ha det så fint.
Strax P4 Extra.
Förbud mot lustgas väntas klubbas igenom i riksdagen idag. Vi träffar Kristin som nästan blev förlamad. Marie Ljungstedt är aktuell med ny bok. Hon är P4 Extra-gästen idag. Emma och Ella misstänks ha smygfotats av sin tidigare idrottslärare och nu vill de stämma kommunen. Det blir en hel del annat också förstås. Vi hörs efter ekonyheterna och sporten som kommer nu.
Det blir ingen strejk på Systembolaget. Idag kom parterna överens om nya kollektivavtal och framförallt var frågan om deltidsanställdas rätt till övertidsersättning en framgång. Det säger unionens förhandlingschef Martin Westfelt.
Det har ju varit en oerhört viktig fråga. Det är många på det här området som är i den situationen och att de nu helt jämställs med de heltidsanställda.
Svensk Handel har enats med unionen och flera akademikerfack om nya avtal som både gäller anställda i butikerna men också på depåer och på huvudkontoret. Löneökningar, arbetstidsförkortning och övertidsersättning till deltidsanställda är lite av innehållet som ändå summeras till ett totalt avtalsvärde på 6,4% över 2 år i nivå med övriga arbetsmarknaden alltså. Och för att få övertidsersättning för deltidare har facken betalat arbetsgivarna med att de nu kan schemalägga på ett friare sätt. Ola Axelsson är förhandlingschef på Svensk Handel.
Jätteviktigt att man som företag kan förlägga arbete på de tider som det faktiskt behövs. Det har ett otroligt stort värde för en arbetsgivare.
Reporter Anders Jermin. Norra Europas första AI-datacenter kan komma att byggas i Strängnäs där det kanadensiska bolaget Brookfield Asset Management som vill investera 95 miljarder kronor i en anläggning som ska ge runt 1000 nya jobb under själva byggperioden, ytterligare 2000 jobb. Byggtiden beräknas vara 10-15 år. Två män, 19 och 20 år, åtalades idag misstänkta för mord och mordförsök efter en dödsskjutning i stadsdelen Rosengård i Malmö i augusti förra året. Flera skott avlossades med automatvapen mitt på dagen i ett bostadsområde och en man i 25-årsåldern sköts ihjäl. Åklagare Lisa Åberg beskriver dödsskjutningen som citat ett avrättningsliknande och brutalt mord, slut citat.
Radiosporten börjar med fotboll och ett svenskt glädjebesked. Fridolina Rolfö har inte drabbats av en fraktur efter att hon fick utgå med en fotskada i Nations League-mötet med Danmark igår kväll. Det bekräftar landslagsläkaren Homan Ebrahimi idag. Stjärnan återvänder nu till sitt klubblag Barcelona för fortsatt hantering i dialog mellan klubben och landslagets medicinska team. Vi fortsätter med fotboll och ett stämningshot.
Den brittiska regeringen hotar förre Chelsea-ägaren Roman Abramovich med stämning. Bakgrunden är att Storbritanniens finansminister Rachel Reeves och utrikesminister David Lammy vill att pengarna från den ryska oligarkens försäljning av Chelsea under 2022 ska oavkortat gå till Ukraina. Något som Abramovich inte håller med om. Han tyckte att de drygt 32,5 miljarder kronorna skulle delas upp och att de även skulle gå till de ryska offren. Nu kan alltså bli en rättslig åtgärd för att lösa konflikten.
Reporter Mattias Andersson. Slutligen tennis.
Årets Paris-tennis blir bara hetare för varje dag. Och frågan är vem som ska kunna stoppa regerande mästaren Carlos Alcaraz som är framme i semifinal efter att ha krossat starka amerikanen Tommy Paul i 3 raka set.
Je sette match Alcaraz.
Kanske Jannik Sinner som spelar under dagen idag mot lurige Alexander Bublik. Dagens hetaste match blir annars den mellan fjolårsfinalisten Alexander Zverev och Novak Djokovic som jagar sin historiska 25:e Grand Slam-titel.
Reporter Martin Hedberg. Och damernas sista kvartsfinaler har inletts nu med ett helamerikanskt möte mellan storstjärnan Madison Keys och Coco Gauff där det står 1-1 i set. Och senare idag ställs den ryska stortalangen Mira Andreeva mot skrällspelaren Louise Busson från Frankrike.
Sveriges Radio P4 i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Karin Frick med P4 Extra.
Förbud mot lustgas väntas klubbas igenom i riksdagen idag. Vi träffar Kristin som nästan blev förlamad. Maria Ljungstedt hittade kärleken när hon updatade under falskt namn. Hon är aktuell med ny bok och hon är P4 Extra-gästen idag. En idrottslärare dömdes förra året till fängelse för att ha smygfilmat över 100 lågstadieflickor. Nu har polisen identifierat 160 nya unga kvinnor på mannens hårddiskar som ska ha filmats i smyg. Emma och Ella är två av dem och de gästar programmet. Och så drar vi till Sveriges största festival, Sweden Rock, som drar igång idag. Men jag ska även träffa killarna i nya säsongen av Bachelor, minsann. Jo, jag tackar ja. Som vanligt ett späckat program och vi håller på fram till klockan 15. Jag, Karin Frick, håller dig i sällskap. Känn dig varmt välkommen. Vi låter Dasha inleda. Här är Not At This Party. Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk. Pray no one says a name I miss. I'm drunk here in the bathroom light, I'm checking my phone just one more time in case you hit me with an on goodbye. And I fix myself up in the mirror and walk out with a shitty beer. Even though they see me here, I'm not at this party. I'm back in your backseat, you're pulling it over. You just had to have me. I can't hear this music, cause I'm hearing you yell. You're so in love with me, but right now you need to work on yourself. And they think I'm moved on with my life, that I'm having a good night out here on the dance floor, just like everybody. Idag väntas riksdagen klubba igenom lagen som gör det förbjudet att använda lustgas för att bli berusad. Och läkare har länge varnat för riskerna med gasen som gör att allt fler drabbas av allvarliga skador. För Kristin Svärd så var det så illa att hon förlorade känseln från nacken och neråt. Välkommen till P4 Extra nu, Kristin.
Tack så jättemycket. Tack.
När märkte du att något inte stod rätt till?
Ja, men allting hände under 2022 då, så jag märkte det först ungefär 2 veckor efter den sista gången jag brukade lustgas.
Och när fick du reda på att det berodde på lustgasanvändning och vad tänkte du då?
Det fick jag reda på när jag var inlagd, så säg efter 5-6 dagar fick jag reda på det. Och förlåt, vad sa du, vad jag kände då?
När... Vad tänkte du då när du fick reda på att det var på grund av det?
Ja, det var många tankar. Ett var ju vad onödigt det här var. Tänk om jag hade vetat att det var så farligt, då hade jag inte gjort detta. Det fanns ju en mått av självförakt i det också. Att jag har gjort detta till mig själv. Alltså det är ingen annan som har tvingat mig. Och rädsla givetvis. Jag var jätterädd. Tänk om jag aldrig mer kan gå. Vad händer då? Liksom.
Och hur länge höll de här symptomen i?
Alltså det var ju väldigt kraftig nedsatt förmåga de första månaderna. Så jag satt i rullstol. Först var jag helt sängliggande. Sen kom jag upp i rullstol och sen rullator. Och sen krycka. Och sen kunde jag liksom börja gå. Men ja, så de första månaderna helt nedsatt. Och sen efter ett halvår kanske jag kunde liksom träna som vanligt. Gå lite mer som vanligt men med lite försämrad balans.
Men hur mycket lustgas använder du för att hamna i det här läget?
Ja, inte så mycket som man kan tro kanske. Så allra första gången i hela mitt liv som jag testade lustgas, det var i februari samma år. Och jag jobbade ju som vanligt måndag till fredag, så jag brukade lustgas på helgerna. Och säg att vid ett tillfälle att jag använde kanske 10 ballonger. Och jag vet inte om det säger dig någonting eller någon annan, men det är inte så där fasansfullt mycket i förhållande till många andras brukande. Och ja, men detta fortsatte jag med på helgerna, nästan varje helg tror jag, fram till och med midsommar då, det året. Det var då jag kände av att någonting var tokigt.
Mm. Du var ju inne på lite grann hur kroppen har reagerat efteråt och sådär. Och efter mycket rehab så är du ju på benen igen. Har du liksom några men kvar efter det här?
Ja, det har jag faktiskt. Jag har nedsatt känsel i händer och fötter fortfarande. Så det känns ungefär som jag går på skumgummi. Men man vänjer sig, så det är helt okej. Okay. Och jag är jättetacksam att jag har blivit så pass bra. Händerna är också lite nedsatt, så jag får vara försiktig med varma saker så att jag inte bränner mig. Men jag kan ju använda dem och skriva på dator och spela piano och funka som jag brukade funka. Jag är lite hjärntrött också, så det är en kognitiv nedsättning som blir bättre och bättre och bättre. Så förhoppningsvis så blir det helt återställt. Men man vet ju inte.
Nej, så du har inte fått några garantier för att du kommer bli av med alla symptom?
Nej. Absolut inte.
Och nu då så ska lustgasen regleras. Vad tänker du kring det?
Jag tänkte äntligen. Vilken... vad skönt det vore. En stor anledning till varför jag valde att träda fram, det var ju för att hjälpa andra. Det är ju ganska skämmigt för det första att gå ut i media. Dessutom i min ålder och högutbildad och ha gjort det här mot sig själv. Men jag visste att det fanns fler som jag och väldigt många unga som skulle förmodligen drabbas. Så det var värt det för mig. Så det var en del i det liksom att varna, och en annan del var att försöka påverka på något sätt och göra en förändring, driva igenom. Liksom prata så pass mycket om det så att det inte går att bortse ifrån, så att man måste förändra någonting i lagen, vilket nu då har gjort.
Vad har du fått för respons när du är ute och pratar om det? Vi ska säga, hur gammal är du då om man jämför med ungdomar?
Jag är 40 år gammal. Till en början var det både ris och ros. Då var det mycket fokus på, men hur kan du vara 40 och göra det? Fast då var jag inte 40. Och det blev lite konstigt medan mitt fokus var, men kan vi inte fokusera på på ämnet, liksom, att vi varnar någon. Men nu för tiden är det väldigt mycket, jag får mycket positiva responser från personer som kanske inte kände till hur farligt det var och att jag vågar träda fram på det sättet som jag gör. Så det känns jättegivande och det finns många personer som jag har kunnat hjälpa genom min egen erfarenhet då. Mm.
Tack Kristin Svärd för att du var med och berättade, och hoppas att du blir helt återställd nu, och viktigt att prata om det här ämnet. Och det ska vi göra mer alldeles strax, närmast efter att vi har lyssnat på Smith & Tell med Goliath. Here's a story about the ears that never listened. Here's a riddle of the fire in a heart. Here's a song about the hands that took Goliath for a dance, about being brave enough to stand up to the man. About when you're feeling way too small to make a difference, but still shout into the monsters in the dark. About a girl with little braids that turned the world to a parade. And here's a song about doing anything it takes. And though I tremble in the cold blue night, knowing I'm alone this time, and then vi ska fortsätta prata om lustgas som väntas lagföras idag. Partygasen som är populär bland unga och som kan ge nervskador, psykiska problem och demensliknande symptom. Vi hörde ju om Kristin här tidigare. Lasse Persson har träffat två studenter som berättar att det inte är ovanligt med lustgas på fest.
Nej, men det är ofta man ser en person med en, alltså en lustgastub på en fest istället för typ alkohol.
Pratar man om risker och så mer eller?
Nej, vissa gör det. Vissa kan mer typ skämta om att man kan bli förlamad och så, men jag tror inte att vissa tar det på så seriöst.
Du då? Hur har du?
Jag går inte på så mycket fester, men jag har inte testat det och jag kommer nog inte göra det.
Har du blivit erbjuden?
Nej.
Har du sett det förekomma?
Ja, ibland på några fester.
Med mig nu är Johanna Nordmark Grass, överläkare och medicinskt ansvarig vid Giftinformationscentralen. Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Johanna, lustgas kommer inte få säljas om det finns särskild anledning att anta att lustgasen ska användas som berusningsmedel. Det kommer även finnas ett förbud mot att sälja lustgas till minderåriga. Vad tänker du om att försäljningen begränsas?
Det tycker vi låter jättebra, och det har ju varit väldigt många som har drabbats av det här, och ja, men som vi hörde i inslaget tidigare när Kristin berättade. Så vi ser verkligen fram emot den här, att lagen förhoppningsvis går igenom.
Mm. Och vad tänker du när du hör de här ungdomarna som Lasse har träffat, att det är ändå väldigt vanligt på fest bland ungdomar?
Ja, och det är väl något som vi har, eller som man har förstått att det är vanligt. Och de allra flesta kanske bara prövar den vid något enstaka tillfälle. Men det, då är det ju också några som faktiskt får upp ögonen för det här och använder det mer och mer och oftare och oftare. Och det är ju direkt dumt.
Mm. Men ni har kunnat se en stor ökning i frågor om just lustgasproblem. Vilka skador är det ni har kunnat se?
Vad vi har sett, och vi har ju sett en väldigt, väldigt stor ökning från att vi för 10 år sedan kanske hade 10-tal frågor per år, det är relaterade till lustgas, så har vi nu över 1000 frågor per år, eller drygt 1100 var det förra året. Och det mesta vi ser är ju att man faktiskt dels ringer från sjukvården, och att det här handlar om individer som har använt relativt mycket lustgas och som då får den här typen av problem som man får från nervsystemet med fumlighet, förlorad finmotorik, känselnedsättningar, svaghet i benen som, ja, men som Kristin beskrev, man var rullstolsbunden, det har vi hört flera gånger beskrivas. Rätt vanligt att folk får svårt att kontrollera sin urinblåsa så att de kissar på sig. Men också att man får problem, som nämndes i inslaget, av mer... Nervsystemet är ju också hjärnan, att man får problem från hjärnan. Både med en demensliknande bild, men också med psykiatriska problem som psykoser, förvrängd verklighetsuppfattning, depression och ångest. Och sen finns det en liten grupp som tur var inte så många, som får livshotande blodproppar av det här.
För som jag förstår det, så problemet är också då att det slår ut B12 som är jätteviktigt för vårt nervsystem.
B12 är ju ett vitamin, och det kommer att finnas kvar i kroppen, men det fungerar inte. Och B12 är ett vitamin som är jätteviktigt, framförallt för att nervsystemet ska fungera som det ska och kunna reparera sig som det ska. Vi pågår liksom hela tiden i kroppen en ständig reparation av alla våra organ, och B12 är väldigt involverat i att underhålla nervsystemet.
Men kan man se några konsekvenser av vad man får för typ av skador och men, och hur länge de håller i sig beroende på hur man liksom använder lustgas? Om man gör det någon enstaka gång, är det lika farligt? Kan man få lika allvarliga men som om man använder det mer regelbundet?
Någon enstaka gång är i princip aldrig farligt. Det har ju använts sedan 1850-talet medicinskt och på sjukhus. Och till exempel förlossning. Mm. Ja, det är väl kanske det allra vanligaste. Men då väntar du ju i 10 månader, tills, åtminstone i 10 månader. Det är väl minimum där, tills du tar lustgas nästa gång. Och har man ett sånt spann på det, så går det ju i de absolut allra flesta fallen bra. Sen är det väldigt, väldigt svårt att säga när det blir farligt. Men ju mer man tar och ju oftare man tar, desto större risk är det. Och de flesta som får problem har ju tagit kanske något kilo eller mer lustgas i veckan. Men lite som Kristin också var inne på, det är lite svårt att dra den här gränsen. Vissa av oss är mer känsliga än andra.
Men det här att det används medicin till exempel vid förlossningar, kan det vara någonting då som ungdomar tänker att ja, men det där används ju inom vården, så farligt kan det ju inte vara?
Det kan det väl absolut vara. Men som sagt, då är det kontrollerat och man gör det väl under kontrollerade former och sällan.
Mm. Och nu så ska man då begränsa möjliga köp till 18 gram eller 2 ampuller.
Ja.
Ja. Och det tycker jag låter väldigt, väldigt bra. Och att det fortfarande ska få köpa små mängder även för att man ska faktiskt kunna använda sina gräddsifoner om man har sådana. Och 18 gram är ju en ganska liten mängd. De flesta som använder lustgas köper ju de här större tuberna. De rör ju sig någonstans. De minsta är på 600 gram tror jag. Och sen är de ju 1 eller 2 kilo. Så det är ju betydligt, betydligt mer lustgas i de här.
Avslutningsvis då, om du ska skicka med någonting till de ungdomar som använder det här som en partylustgasdrog eller vad man ska säga, vad vill du säga då?
Jag tycker att det är fullständigt onödigt att använda lustgas. Och kan vara farligt.
Mm. Tack Johanna Nordmark Grass, överläkare och medicinskt ansvarig vid Giftinformationscentralen. Och om den här lagen klubbas så träder den i kraft den 1 juli i år. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. one life. It's one. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to Mary J. Blige och U2 med låten One. Sverige har kommit överens med Estland om att hyra fängelseplatser. Det gäller 600 platser på en anstalt och bakgrunden till avtalet är kriminalvårdens pressade läge. Anstalten är som ett svenskt fängelse i säkerhetsklass 2 och där kommer estnisk lag att gälla. Bara män över 18 år kommer att vara aktuella för att avtjäna sina straff där. Ulf Kristersson beskriver avtalet som, citat, historiskt.
Och minns du sommarnätterna på cyklarna, när allt var vi för alltid obrytbart? Jag vände mig och log och du var bakom mig. Jag var så nära dig, ja jag var så nära dig. För en stund så kunde jag vara någon annan, vinden i håret under himlar utan moln. Jag vände mig och tänkte jag är framför dig, men ändå när.
saknar det så. Du var så nära mig. Jag var så nära dig. Röda löp på vägen genom skogarna. Ett sista bad och sen är sommaren slut. Du stod där, torka håret med min handduk. Du var så nära mig. Du var så nära mig. Blev kortare. Dina fingertoppar mot min varma hud. Jag minns det som blixtnedslag i hjärtat. Du var så nära mig. Du var så nära mig. Mörkret följer mig var jag än går. Varför blir det alltid så? När det så, du var så nära mig. Jag var så nära dig.
Nära dig med Anna Ternheim. Alldeles strax så är hon nära oss, nämligen författaren Marie Ljungstedt. Hon kommer hit och släpper ju en ny bok. Men först så blir det era lokala nyheter, så hörs vi alldeles strax igen.
Lokala nyheter från P4 Stockholm nu. Klockan har slagit 13:30. När gårdsförsäljningen av alkohol nu är igång så är det med begränsningar i Stockholms stad där försäljningen bara får ske under Systembolagets öppettider. Men nu överklagas det av branschorganisationen Visita där Stefan Lundin är verksamhetsjurist.
Får man inte sälja på helgdagar, på söndagar, lördagar efter 15, ja då utesluter man ju stora delar av de tider då människor ofta kan göra den här typen av besök. Det vill säga när människor är lediga. Och hela idén med det här är ju att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringen.
Stockholm motiverar det här då med att det är bra att ha de här begränsade öppettiderna för folkhälsan. Hur ser du på det argumentet?
I de regler som gäller för gårdsförsäljning, det är starkt begränsat. Redan de tider lagen uppställer är ju begränsande. Det krävs ett besöksarrangemang som man betalar för innan man får handla. Det är starkt begränsade mängder man får köpa. Så att det behövs liksom inga ytterligare begränsningar ur ett folkhälsoperspektiv.
Så alltså Stefan Lundin på Visita, Alexander Hammarlöv intervjuade. Svea hovrätt fastställde idag domen mot en hästentreprenör efter att en man dog då han blev påsprungen av skenande hästar på Djurgården i Stockholm. Det betyder att domen om fängelse i 1 år och 3 månader för vållande till annans död står fast. Det var i juni 2023 som mannens 5 hästar skenade och flera personer skadades, varav en alltså avled av sina skador. Molnigheten ökar och sent i eftermiddag väntas skurar, kanske något åskväder också. Temperatur 15-20 grader och frisk och byig sydlig vind. I kväll blir det regnskurar av och till, under kvällen möjligen också åska. Det var de lokala nyheterna med mig Simon Gubbensson. Patrik Larsson är den som hjälper er hålla koll på trafiken.
Ja, och elen. Det är fortsatt strömavbrott i Nynäshamn för runt 1100 av Elevios abonnenter. Det här har också ställt till det för pendeltågen som har stoppat mellan Nynäshamn och Ösmo. Det är bussar ute och rullar som försöker täcka upp. Finns en prognos som säger att elen ska vara tillbaka 13:30, det vill säga nu, men får se om det funkar eller om det tar lite längre tid. Almungevägen, länsväg 858 vid Torsåkers slott, där jobbar räddningstjänsten med en trafikolycka. Och på Tyresövägen 229 vid Hedvigslund i riktning in mot stan ligger en sopsäck på vägen.
Nu fortsätter P4 Extra med Karin Frick.
Ja, vi har mycket kvar av P4 Extra idag. Hon kom in här i studion och sa, jag älskar att vara med i radio, jag älskar att ha hörlurar, jag älskar att ha medhörning och allting. Deckardrottningen Marie Ljungstedt är med mig. Välkommen hit!
Tack så mycket, jag är så glad att vara här.
Ja, men det är så härligt att ha med dig. Vilken energi du kommer in med i studion.
Jag blir alltid lika lycklig när jag kommer in i en radiostudio.
Ja, men det är något speciellt. Man får
det var mitt första journalistjobb, det var faktiskt på Ekot. Och det är någonting, alltså, det sitter i det där härliga att man har hörlurar och en mikrofon framför
sig. Närhet, rösten betyder så mycket. Mm. Men du, hur är läget? Du har ju släppt en ny bok. Det ska vi prata om alldeles strax, När stjärnorna faller. Men du hade bokrelease igår.
Yes.
Ja.
Fest på Södra Teatern, på terrassen där uppe vid Mosebacketorg och utsikt över hela stan. Och det var en magisk kväll igår. Ja. Jag fattar inte, jag har alltid sån tur med vädret. För jag brukar ha mina releasepartyn där. Och det var strålande sol och jättehärlig kväll.
Ja, det kan man ju kalla tur. För den här våren har ju inte direkt levererat, så kan man väl säga, när det kommer till vädret.
Men det är något speciellt där. När jag har releaseparty är det alltid fint väder.
Ja, du kan väl ha det varje dag då, så att vi får njuta av det här fina vädret. Ja. Det blir lite jobbigt att skriva så många böcker kanske. Men när det blir så där härliga, soliga sommarkvällar, vad gör du då helst?
Vad jag gör helst? Mm. Ja, jag gillar ju att vara ute och jag gillar ju att vara vid havet. Vare sig det är på Gotland som jag älskar eller om det är i skärgården. Det också har ett hus, är mycket på Skarpe. Och att vara nära vatten, det tycker jag är mest, ja, det härligaste.
Mm. Men annars är det ganska bråda dagar för dig just nu.
Just nu, ja. Ja, det är det. Jag har ju precis släppt min 23:e kriminalroman på lika många år. Och det är den tredje då i den här Malaga-sviten som jag skriver. När stjärnorna faller. Och det känns väldigt kul. Det är lika roligt varje gång.
Mm. Och det är roligt att ha dig här. Och vi ska prata mycket, mycket mer. Vi ska prata om boken också. Marie Ljungstedt, som alltså är dagens P4 Extra-gäst. Välkommen.
Jag är högt över vattnet, nya varvet, under ytan är jag. Jag ser allting som händer, askimstränder, och under skinnet är jag. Vem är jag nu? Jag är på en resa, letar efter orden, mellan kol och ton och beteshav. Jag behöver ljuset, ligger under bordet. Jag bor i den mörka solens stad. Lys på mig, lys på mig. Jag är ljuset i natten, vingar vakten, hela månen är jag. Alla dina vänner, var är dina vänner? Och när det vänder, vem står kvar? Vem är jag nu? Jag är på en resa, letar efter orden, mellan kol och ton och beteshav. Jag behöver ljuset, ligger under bordet. Jag bor i den mörka solens stad. Lys på mig. Jag behöver ljuset, men ligger under bordet. Jag bor i den mörka solens stad. Lys på mig, lys på mig. Jag är på en resa, letar efter orden, mellan kol och ton och beteshav. Lys på mig.
Ja, så heter den, Lys på mig, med Viktor Lexell. Med sina miljontals sålda böcker som översatts till över 20 olika språk så är hon en av Sveriges mest framgångsrika författare. Och det är ju så härligt att ha dig här, Marie Ljungstedt. Du är P4 Extra-gästen idag.
Härligt att vara här.
Ja, vi satt här och pratade under låten att du har liksom precis släppt, eller fått tillbaka boken, ska jag säga. Men du har inte hunnit läsa den själv. Gör man det som författare? Man vet ju exakt vad det är man har skrivit.
Jag tycker, det är väldigt olika på olika författare. Men jag tycker så här att jag jobbar så intensivt med en bok. Och på slutet och sådär. Så att när jag lämnar in den, när den är liksom ska till tryckeriet, då känner jag att jag har ingen distans till den överhuvudtaget. Och jag tycker rätt illa om den. Alltså jag känner bara bort med det i ditt elände,
processen,
tänker jag.
Liksom.
Ja, men sen så tar du då några veckor inne på tryckeriet, så får man tillbaka den och tycker jag, åh vad fin, den är ju gullig, nästan som man vaggar en bebis liksom i famnen och bara älskar den igen. Och sen brukar jag lägga mig i några kompisars hängmatta vid vattnet, de bor i Bromma vid vattnet, och då brukar jag läsa den i lugn och ro, verkligen, i ett streck. Och det är egentligen då jag först kan känna vad det är jag har skrivit. För att jag har ingen riktig distans till en före dess, känner jag. Så att jag kan inte direkt uttala mig. Jag tror att den är bra och spännande.
Men är inte det lite pirrigt då? För då kan man ju inte ändra någonting heller.
Nej, då är det ju faktiskt fait accompli. Ja. Men oftast så brukar jag ju vara nöjd faktiskt. Ja.
Men det är 23 böcker på 23 år. Och det här är en tredje bok i den här Malaga-sviten då. Kan inte för lyssnarna kort berätta vad den här handlar om?
Ja, alltså den här utspelar sig då mest i Marbella som en del av Malagas polisdistrikt. Och jag fick idén när jag var där och tänkte, jag var i Puerto Banús som är väldigt glamorös liksom, hamn där ligger lyxjottarna, ligger på rad. Det kostar mellan 20 och 30 000 per dygn att ha sin båt där. Det är liksom Louis Vuitton, det är Dolce & Gabbana, det är liksom exklusiva cocktailbarer och liksom sådär. Och när jag var där så tänkte jag så här, vad döljer sig bakom de här fasaderna? Går bara ett kvarter in så är det liksom sunkiga barer och striptease-klubbar och liksom sådär. Så att du har den här frontlinen mot havet som verkligen signalerar någonting, sen finns någonting annat helt bakom. Och det var det som var på något sätt min idé till boken, det här fragmentet som jag fick. Så att boken börjar med att det kommer en svensk man, för det är alltid, svenskar har alltid en stor roll i mina böcker såklart, även om de utställer sig på Solkusten, därför att det är ju många svenskar som är där. Men den här svenska killen kommer i alla fall med sin sportbil, en mintgrön Maserati, och sladdar in framför Louis Vuittons butik och kliver in där en förmiddag, och det är, expediterna har ingenting att göra, de blir bara glada, den här charmiga, karismatiska mannen kommer där, och han har en Rolex-klocka på armen och snygg sportbil, så de förutsätter liksom att han har pengar. Och han då påstår att en slarvig truckförare i Las Palmas har liksom kört sönder hans väskor, så han måste ha en helt ny garderob. Och det slutar med att han lurar till sig, tar kassarna och sticker iväg i bilen och försvinner därifrån. Så börjar den här boken. Och jag tycker att det där är intressant. Det har ju varit väldigt mycket research i liksom spännande, glamorösa miljöer i den här boken. Och det har ju varit väldigt trevligt, måste jag säga.
Ja, jag förstår researchen. Det. Jag tänker mig det. Det är bra när man kan välja sig. Men vad vill du att man som läsare ska uppleva den här gången och ta med sig då?
Nej, men alltså det är som i alla mina böcker. Så jag skriver ju inte bara för att underhålla. Det är klart att jag vill ta med läsaren till spännande miljöer och sådär. Och jag gör ju väldigt noggrann research. Så att jag åker till alla ställen själv. Mm. Och verkligen för att jag vill ha nerv och närvaro i böckerna och sådär. Och sen så vill jag ju förstås att det ska vara en spännande kriminalroman. Och att man ska tycka att det är underhållande och kul. Men jag vill ju också alltid berätta någonting annat. Och det är det här med vår barndom, hur den påverkar oss, hur uppväxten präglar oss på olika sätt som vuxna. Och hur vi lever med det på något sätt, mer eller mindre hela livet. Mm. Och barns utsatthet. Och det är det som går ju som ett tema genom alla mina böcker. Och även om jag inte har en tanke på det från början när jag skriver, så smyger det sig in i böckerna. Och det var samma sak den här gången. Så jag bara tänkte så här, here we go again. Jag kan liksom inte värja mig för det här temat som kommer in. Så att jag vill gärna att man ska både bli underhållen och sen få njuta en del av den spanska kulturen. Både när det gäller mat, när det gäller historien, när det gäller miljöerna och så där. Känna av liksom det här spanska. Mm. Men också faktiskt få med sig någonting djupare.
Mm. För du har ju sagt att du känner dig som en spanjorska i en svenskas kropp. Vad tar det sig för uttryck och de här platserna då som du besöker, som du skriver på, vad har du för relation till dem?
Jag tror att jag har en stor nytta av det, därför att dels så pratar jag ju spanska obehindrat, och jag tycker det är en förutsättning om man ska skriva om ett land där man pratar språket. Så jag har ju mina poliser där som jag har som researchpersoner och liksom sådär. Jag blir inbjuden i liksom tanternas kök. Jag kommer ju innanför liksom fasaderna på något sätt i och med att jag kan språket. Och det är ju en ganska stor, viktig sak. Sen är det ju så också att jag känner mig väldigt hemma i Spanien, och jag känner mig väldigt naturlig. Så att jag har väldigt lätt att kommunicera med människorna där. Jag har inga större svårigheter här hemma heller, det kan jag inte säga. Men alltså, jag känner mig väldigt hemma i Spanien, det gör jag.
Finns det liksom fler platser där nere som du känner kan bli framtida böcker och, eller så där? Hur pass mycket finns det att utforska där nere, skulle du säga?
Nej, men alltså Malaga är ju liksom Spaniens historiska vagga, Andalusien. Där det är ju väldigt, finns ju jättemycket historia, samtidigt som området är väldigt spännande och dynamiskt på olika sätt. Sen är det så att jag tänker ju inte framåt med mina böcker, det har jag aldrig gjort, utan jag tar det verkligen bara bok för bok. Mm. Och jag styrs ju av att jag får de här små fragmenten, den här tändande gnistan som jag alltid får varje år. Och jag har aldrig letat en idé, utan det liksom kommer bara till mig. Så att, vi får se, men det här området är väldigt spännande.
Men tänk om det inte skulle komma till dig ett år då? Då vet du inte hur du skulle reagera. Vad skulle du hämta din inspiration ifrån då?
Ja, jag tror inte att det skulle vara särskilt svårt. Alltså, sen känner jag så här att med skrivandet, alltså, det är ingenting som du ska forcera fram. Utan antingen så kommer idéer eller också gör det inte. Så jag har faktiskt aldrig, det har aldrig hänt att jag inte har fått ett fragment. Så att,
nu kan vi förvänta oss många böcker framöver.
Ja, det tror jag faktiskt.
Kanske från Svalbard, för du är nyss hemkommen från Svalbard som du besökt nu för en andra gång. Vad är det som är så speciellt med den platsen?
Men det är ju så här att jag har ju fått en idé till en ny serie som jag i mig själv kallar för Polarserien. Och det var ett fragment som faktiskt kom för 2 år sedan. Och det var helt olämpligt, för det hade ingenting med Spanien att göra, ingenting med Gotland att göra, utan det var något helt annat. Och jag var på Stockholms jazzfestival och fick det här fragmentet. Och det var liksom fragmentet med stort F. Det bara dundrade in i huvudet på mig. Sen har det liksom legat och puttrat sen dess. Och nu har jag börjat ta tag i det. Och där spelar Svalbard en stor roll. Storlien kommer att spela en roll. Och hela Arktis faktiskt.
Vad spännande. Vi kan prata mycket mer om det alldeles strax med Marie Ljungstedt.
They couldn't capture that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 믿은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby.
E4-20 Essingeleden strax innan trafikplats Gröndal i riktning mot Södertälje. Där har vi tappat metallskräp i flera körfält. Essingeleden strax innan trafikplats Gröndal, alltså riktning Södertälje, metallskräp på vägen. E18 Norrtäljevägen strax innan Brottby i riktning mot Stockholm. Där har vi 2 personbilar och dessutom 2 personer som rör sig nära vägen. Det är på Norrtäljevägen, alltså vid Brottby, riktning Stockholm. 2 personbilar och människor som rör sig nära vägen.
My Universe med Coldplay and BTS. Jag sitter här med författaren Marie Ljungstedt. Vi pratar om att du är ganska nyligen hemkommen från Svalbard. Och med på resan till Svalbard så var din nya kärlek Ingemar. Och ni träffades när du hette Martina. Det där känner jag att vi måste reda ut, Marie.
Ska jag verkligen avslöja den historien, tycker du det?
Men jag tycker ändå det.
Okej, jag drar lite snabbt. Ja. Det var så här att det var ju, ja, men det var ett drygt år sedan. Vi träffades för ett år sedan, lite drygt. Men jag tyckte det var lite trist, jag var singel och sådär. Och då tyckte min kompis Martina Haag att jag skulle gå ut på Tinder. Och så sa hon så här, det finns ju en funktion där bara de du likar kan se din profil. Så du är liksom inte ute till allmän beskådan. Utan det är så här, om det är någon du tycker är mysig och du likar honom, då kan han se din profil.
Vilket kan vara skönt som offentlig person.
Ja, det där tyckte jag var lite skönt. Så att jag tog några ganska diffusa bilder på mig själv när man knappt ser att det är jag. och la ut. Och så kallade jag mig själv då, påpassligt för Martina, då, efter Martina Haag som hade gett mig den här idén. Och så skrev jag lite diffust vad jag gjorde. Och sen fick jag kontakt då med Ingmar och så bjöd han ut mig då på att vi skulle fika och sen gå en promenad. Och då gick vi den här promenaden och då tyckte jag att vi hade fått så bra kontakt. Så jag måste ju säga som det var. Liksom. Jag tycker inte om att ljuga och sådär.
Lite jobbigt att säga det efter några månader också.
Ja, men precis. Konstigt. Så jag sa så här, du, det är faktiskt så att jag heter faktiskt inte Martina. Och han bara, va? Nej, det är så att, alltså, Marie Ljungstedt heter jag. Jag skriver kriminalromaner. Ungefär lite grann som att det är jag som är Marie Ljungstedt, tänkte jag. Och han bara, jaha, vadå menar du? Okej. Och? Frågetecken. Han hade ingen aning om vem jag var, hade aldrig hört talas om. Så det tyckte jag faktiskt var väldigt kul.
Men hur reagerade han då när han liksom började förstå vem du faktiskt är?
Men han brydde sig inte så mycket om det. Alltså, vi har ju vår relation och det är den som är viktig. Inte vad jag gör eller vem jag är egentligen.
Mm. Ja, det är skönt.
Ja, det är väldigt skönt.
Mm. Vad är det bästa med Ingmar då?
Det bästa med Ingmar, jag inser att det är ju toppen att vara ihop med en glad pensionär. Han är ju faktiskt pensionär och han är jätteintresserad av mitt skrivande. Så att han tycker det är jätteroligt att följa med på researchresor. Vi bollar en massa idéer. Det var faktiskt han som kom på titeln till den här nya boken, När stjärnorna faller.
Mm.
Så att jag har fått en otroligt härlig coachperson med mig som är jättekul.
Han insåg vad han hade missat. Han bara, nu måste jag läsa i kapp 22 böcker här innan.
Det var så roligt för att han frågade sig, jag vill börja läsa. Då började han med Malaga, de första Malaga-böckerna eftersom jag skulle skriva en Malaga-bok då. Och sen har han faktiskt börjat beta av hela Gotland-serien. Jag är imponerad.
Vad säger han då?
Han tycker att det är toppen.
Han, vilken pangpingla jag träffade här som man inte hade en aning om. Och med Ingmar har du ju också följt med bonusbarnbarn.
Ja,
hur är det att vara lite
bonusbarnbarn? Mm. Nej, men jag tycker att det är jätteroligt. Det är en 7-åring och sen är det en 3-åring och en 3-månaders och en 1-åring. Så att, det är jättekul. Mm. Jag är ju väldigt glad i de här bonusbarnbarnen, om jag får kalla dem så.
Vad härligt. Om ni hör att det skramlar lite här i studion så är det vår producent Hans som har kommit in och ska ta fram sommarhjulet här. Som vi hade premiär för häromdagen. Där man som dagens gäst får snurra på hjulet. Vi hade Johan Jureskog som fick göra det häromdagen. Och nu, Marie, så tänkte jag att du ska få snurra lite på vårt hjul här. Och så kommer det lite frågor då i det här hjulet som jag tänkte du skulle få svara på. Ja, värsta sommarjobbet.
Värsta sommarjobbet, det måste ha varit när jag försökte sälja andelslägenheter på Madeira. Mm-hmm. När jag var i dryga 20-årsåldern. Det var fruktansvärt. Jag trodde själv att jag skulle åka dit som någon sorts mäklare. Eller mäklarassistent. Men det visade sig att folk lurades då på väg till, när de skulle gå och bada så lurades de in till Sheraton Hotel. Och att de skulle få någon fri lunch om de gick runt och tittade på de här lägenheterna. Sen så förväntades de skriva kontrakt på studs. Och det var, jag är verkligen, alla trodde att jag var en jätteduktig säljare, men jag var en usel säljare. Och det enda jag lyckades med på 3 månader var att sälja den billigaste lägenheten till något lärarpar från Östersund. Och jag har fortfarande dåligt samvete.
Så om de lyssnar nu, då får de din ursäkt i radio då, helt enkelt. Mm. Okej, vi snurrar vidare. Ja, värsta semesterminnet då?
Ja, värsta semesterminnet var när jag och familjen då, min man och mina 2 barn, vi skulle åka till Indien och vi var väldigt sent ute med bokningen. Så att det, vi bokade in ett hotell som hade 3 stjärnor på vissa, om man läste vissa så här guider, och 1 stjärna på vissa. Så jag var ju lite skeptisk redan när vi åkte. Och det visade sig när vi kom dit att det var helt fruktansvärt. Vi fick liksom rum som låg under poolen typ, ner i en källare utan fönster. Och precis utanför så var ett krematorium där de brände liksom kroppar. Det var helt. Och på vägen till stranden så var det så här folk som höll på med ormar och sådär. Och barnen var inte så gamla då. Eller nej, det var verkligen det värsta.
Ja, det låter som många dåliga ingredienser för en härlig semester. Sen fick inte du en förnyat förtroende för bokningen nästa resa.
Jo, det fick jag.
Okej, vi hinner med någon till. I sommarhjulet som alltså snurrar vidare. Aha, den här blir ju lite intressant då. Ditt bästa boktips, Marie?
Oj, så här på studs. Mm.
Ja, alltså, du får inte säga din egen bok.
Nej, det förstår jag också. Nej, men alltså, om man inte har läst Mina drömmar stadböckerna av Per-Anders Fogelström så tycker jag att man ska göra det.
Klassiker.
Det är mitt bästa boktips.
Mm. Bra val. Vi snurrar vidare.
Nej, inte nej, värsta sommarjobbet igen, konstigt, men nu ska du snurra vidare.
Vad gör du en regnig dag?
En regnig dag, jag älskar ju regn, så att jag älskar att vara ute. Jag sätter på mig gummistövlar och regnjacka, går ut och plaskar i vattenpölarna.
Ja, det är
underbart.
Så länge det inte är så
kallt.
Och
så doftar det så friskt.
Ja, det
jag
gör
tycker
det,
det är härligt med regn.
Sånt där sommarregn, men då ska det vara lite varmt i luften. Inte såna här kalla midsommaraftnar som vi har ibland när det regnar och är kallt.
Det finns inget dåligt väder.
Jo, det gör det. Jag håller inte med om det där, jag som alltid fryser. Hur ska du fira midsommar nu då?
Jag ska fira midsommar på Skarpe, mitt hus på Skarpe, med barnen och bonusbarnen. Så det ska bli jättekul.
Då önskar jag dig en fin midsommar. Lycka till med boken nu och ta hand om familjen och bonusbarn och bonusbarnbarn och barn och allting vad det är. Tack Marie Ljungstedt för att du kom hit idag.
Tack.
Anyone who knows me know I used to be the life of the party. I'd be sweating out my clothes, burning holes in the soles of my shoes. Something went wrong, the groove is gone, I ain't gonna lie to you, that's the truth. But something about the way that you move makes me wanna dance with you. Cause all I really want is you, you, you, you, you. Ain't nobody else but you. So let's get this party started, you're the only one. Now I don't wanna blame the music, but if it ain't got no groove, I ain't dancing.
Med Lucas Graham. Vi ska om bara en liten stund få ekonyheter, men innan dess så tar vi och lyssnar på Favorite Waste of Time med Betty Midler.
P4 Extra fortsätter alldeles strax. Vi håller på fram till klockan 3. Vi ska bland annat prata om att Emma och Ella misstänks ha smygfotats av sin tidigare idrottslärare. Och nu så vill de stämma kommunen. Vi drar också till Sweden Rock som drar igång idag. Men först så blir det nyheter.
Ekonyheter. Sverige har ingått ett avtal med Estland om att få placera upp till 600 dömda brottslingar i estniskt fängelse. Justitieminister Gunnar Strömmer.
Ja, utgångspunkten är då att kriminalvården med stöd av det här avtalet tillfälligt ska kunna överlåta ansvaret för verkställigheten av ett fängelsestraff till Estland, och det är under en begränsad tidsperiod. Vår bedömning är att den modell som vi nu har så att säga förhandlat fram är fullt förenlig med våra svenska grundlagar och våra internationella åtaganden.
För att minska platsbristen i svenska fängelser har Sverige och Estland kommit överens om att Sverige ska få hyra 400 celler i ett fängelse i Tartu i sydöstra Estland. Dessa celler har plats för totalt 600 intagna. Det handlar om dömda män som ska avtjäna fängelsestraff i säkerhetsklass 2, vilket innebär att de inte bedöms som en stor säkerhetsrisk. De intagna ska vara minst 18 år gamla och kan vara både svenska och utländska medborgare, men inte från Estland. Avtalet ska undertecknas av Sverige och Estlands justitieministrar om några veckor, och för att det ska börja gälla måste det även godkännas av båda länders parlament. Om allt går enligt plan träder den nya lagen i kraft den 1 juli 2026.
För svensk del så arbetar vi nu fram de lagstiftningsändringar som är nödvändiga med anledning av det här avtalet.
Sa justitieminister Gunnar Strömmer, och det var Bashir Kavak som var reporter här. Statsminister Ulf Kristersson utesluter inte att alla internationella adopterade bör få en ursäkt från staten, och att det är väldigt allvarliga uppgifter som kommit fram genom adoptionskommissionen. Regeringens utredare föreslog tidigare i veckan att internationella adoptioner ska förbjudas eftersom bland annat flera fall av barnhandel upptäckts. Enligt Kristersson så ska regeringen nu se över kommissionens förslag. Turkisk polis har gripit ytterligare 5 borgmästare från oppositionspartiet CHP. Gripandena de gjordes tidigt i morse, och de frihetsberövade är borgmästare i provinsen Istanbul och i Adana-provinsen i landets södra delar. Sammanlagt så har nu 11 CHP-kopplade borgmästare i Turkiet gripits misstänkta för påstådd korruption. Och en av dem är Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu, som sett som en av Erdogans främsta utmanare om presidentposten. Sist kan jag berätta att Ukraina bjudits in att delta i NATOs nästa toppmöte som hålls i Haag i slutet av juni. Det här bekräftar generalsekreterare Mark Rutte. Man har inte sagt exakt i vilka möten och på vilken nivå som Ukraina kommer att få delta. Rutte säger också att Ukrainas oåterkalleliga väg till medlemskap i NATO ligger fast. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
Nu fortsätter P4 Extra med Karin Frick.
Härligt att du lyssnar i P4 Extras andra timme. Emma och Ella misstänks ha smygfotats av sin tidigare idrottslärare. Nu vill de stämma kommunen och komma hit till mig i studion. Och så drar vi till Sveriges största festival, Sweden Rock, som drar igång idag. Och så träffar jag killarna i nya säsongen av Bachelor. Men först ut, Alex Warren med Ordinary.
They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, but your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless. Side of heaven.
Ella Paldan och Emma Lindholm misstänks ha smygfilmats av sin tidigare idrottslärare. De är två av 160 tidigare skolelever i Haninge som fått ett brev på posten från polisen med informationen om att de identifierats på idrottslärarens hårddiskar. Det handlar om den person som förra året dömdes för att ha smygfilmat över 100 lågstadieflickor, och SVT avslöjade att offren kunde vara betydligt fler. Ella och Emma är två av dem, och nu finns ni här hos mig i studion. Välkomna till P4 Extra.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ella, vad var det som stod i brevet från polisen?
Ja, nu minns jag inte helt ordagrant, men det var väl att man blev utsatt för barnpornografibrott någonstans då mellan 2006-2013 av då vår gamla idrottslärare.
Och hur gammal var du då?
När jag hade honom så gick jag årskurs 2-5. Så ja, det var ett tag sedan nu.
Mm. Vad kände du när du läste det?
Min spontana reaktion var att jag slängde det, helt enkelt faktiskt. Men det var nog för att jag inte riktigt kunde förstå eller ta in vad det faktiskt var för brev. Sen när jag pratade med några gamla klasskamrater som hörde av sig till mig och frågade om jag hade fått brevet, så tog jag upp det igen och läste lite extra noga. Och blev... Ja, det tog ett tag innan jag liksom kunde smälta vad det var för brev och vad det handlade om. Så ja, nej, det var konstiga känslor. Jag tror att det tog flera dagar innan jag bara fick en reaktion. Vilket var en hel del ångest och barn, lite så här skamsen på något sätt, att man då har blivit filmad som man inte alls visste om i den åldern.
Emma, hur reagerade du?
Alltså, jag hade typ förväntat mig att jag skulle få ett när jag hörde att några av mina klasskompisar hade fått. Jag satt hemma och typ väntade, och sen hörde jag hur posten kom, och då dampte ner där i lådan att ja, det var från polisen. Så jag öppnade det och läste igenom det lite snabbt och bara hopp. Ja, det, då fick jag det bekräftat liksom.
Mm. Men innan du hörde det från dina kompisar, hade ni någon misstanke om att ni kunde ha smygfilmats under den här tiden?
Nej, inte alls. Vi hade ingen aning om det. Alltså det enda vi larmade om till våra lärare och sånt, det var att han var äcklig liksom och gick in i vårt uppklädningsrum och sånt. Vi hade ingen misstanke alls om att det ska ha pågått någon fotografering eller någonting, utan det är någonting vi har fått reda på nu i de här polispapperna.
Men det är ju inte heller någonting som man kanske går och tänker på när man är 6-7 år gammal.
Nej, alltså vi, det enda, nu är jag 2 år äldre än vad Emma är, men det enda vi visste då och larmade om, det var det sätt eller det beteende han hade och de sakerna han gjorde mot oss som gjorde att vi kände oss obekväma liksom.
Mm. Och vad kunde det vara för grejer då som han